Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck Juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Junikonto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spänger och idag ska vi prata med två entreprenörer som är grundare till bolaget Blue Giallo som säljer personligt måttsydda kläder. Varmt välkomna till podden Alexander Moström och Daniel Apler.
Stort tack.
Tack, tack.
Hur är läget, grabbar?
Väldigt bra. Det är superkul att vara här och hänga lite med dig, Björn. Vi har kommit från ett gott möte med teamet här på morgonen. God feeling, så att vi måste säga att just idag känns det riktigt bra.
Absolut, vi laddade.
Kul. Och du, Alexander, höll på att baila podden på grund av kids och grejer. Berätta lite om det.
Exakt. Nej, men jag, det eviga roddandet. Jag tror inte att vi ska uppehålla lyssnarna med liksom vabbsnack och annat. Så att det var där och det löste sig till slut, vilket var skönt.
Spännande. Och Daniel, du heter Apler efternamn. Det finns en väldigt känd finanskvinna i Sverige som startade, vad heter bolaget igen?
Collector.
Och hur är ni besläktade? Eller är ni det överhuvudtaget?
Jo, men det är vi. Apler är ingen jättestor släkt så att vi är väl ett 30-tal i, tror jag, i Sverige. Och vi båda tillhör Apler-släkten. Det är på pappas sida, jag tror de är sysslingar, så det är en bit bort ändå.
Okay.
Men vi är lite släkt, så vi har en god relation och känner varandra så.
Men det är liksom ingen arvsgrej som kommer och dimper in så småningom?
Det skulle jag inte säga.
Nej, jag fattar. Men you never know. Nej, bara ska. Det var jag som sa det. Hörrni, ni två är polare. Ni lärde känna varandra flera år innan ni startade bolaget. Yes. Och sen så grundade ni bolaget ihop. Hur är det att driva bolag som polare?
Oj, du går ut hårt. Nej, men det är naturligtvis fantastiskt på många olika sätt. Att få driva bolag med någon som man känner väl och som känner en väl med allt vad det innebär. Styrkor och svagheter och så vidare. Det är också helt naturligt att det också liksom uppstår friktion på olika sätt som kanske inte normalt gör i andra vänskapsrelationer. Och jag får bara prata utifrån från mig själv i just den här frågan då. Men det är någonting väldigt fint med det, tycker jag. Man skapar ju ett band och en relation som det blir mer liksom nästan familjeorienterat, skulle jag säga, än många andra vänskapsrelationer.
Det blir nästan blodsband för att man sitter på samma cap table.
Ja, men verkligen så. Sen tror jag det finns också en sån fin resa i det med. Alltså här, vi gick ju in i det som väldigt goda polare och så här, verkligen hittade ett väldigt bra sätt att hänga, umgås och liksom jobba kring våra intressen. Nu är en av våra stora intressen vårt jobb. Alltså här, att bara liksom låta det bli en kärna, ta den professionella liksom lyftet i det och kanske det som vi har gjort, även om vi umgås väldigt mycket liksom under tidens gång, så är ju fokuset otroligt mycket på det professionella kring vår liksom passion. Och kanske har väl liksom bytt ut lite det också naturligt vänskapliga. Men sen så försöker vi vara duktiga på att få in en bärs här och där och liksom sitta och tugga lite, vilket är viktigt för oss båda och även för förståelsen i en vardag som såklart blir väldigt så här upplyft med väldigt många olika frågor.
Mm.
Men vilka stunder har varit svåra då och hur har ni löst dem?
Ja, bra fråga. Jag tror att de svåraste stunderna har väl varit, för normalt så känner nog både jag och Daniel att vi är väldigt synkade i alla stora beslut och liksom inriktningar kring vart vi ska ta bolaget visionsmässigt. Så där. Vid de få tillfällen då vi kanske inte har varit helt synkade på de här punkterna, där tror jag så här, där har det varit, då blir det utmaningar. Liksom. Sen tror jag som Daniel är inne på, liksom, man tar nästan som ett inriktningsbeslut när man blir entreprenör och liksom har en väldigt stark drivkraft och vision som man vill följa. Och ju äldre man blir, ju mer som händer i livet, man får barn och så vidare, ju mindre tid har man, desto mer fokus måste man kanalisera på egentligen två saker, sin familj och det man gör professionellt liksom med Jalvi i det här fallet. Det är en utmaning liksom för alla tror jag som är i den situationen.
Just det, och du har ju kids Alexander, men det har inte du Daniel, och det är ju säkert en sak som skapar spänning. Jag känner igen det själv, för att vi har en medgrundare i Fashion Tech Group, han heter Christian, han är tysk så han lyssnar inte på podden, vilket är toppen, nu kan vi säga vad vi vill, men han har inte barn, han är lite yngre än jag. Och jag har ju kids, man har helt olika förutsättningar. Men det är en av många saker som kan uppstå. Men när det gäller de här strategiska gnabben så känns det nästan onödigt i efterhand. Alltså att man är aligned, fast det känns och man låtsas i stunden som att man inte är aligned om i vilken riktning vill man gå. Alltså har ni haft några stunder där ni har varit vitt skilda i synsättet sett till bolaget, eller har ni alltid varit ganska aligned?
Ja. Alltså det är en väldigt rolig fråga skulle jag säga. Alltså i grund och botten så är vi båda extremt synk faktiskt. Vi vet vad vi vill, vi har en bra syn på den långsiktiga ambitionen. Vi är två personer som vill vara väldigt involverade och har liksom lite klyschigt uttryckt eyes on the target ändå. Och då blir det att man vill vara väldigt involverad. Så det jag tänkte på direkt i den tidigare frågan där var så här, okej, vad kan vara tufft? Jo, men när man behöver inse att så här, nu är det liksom trust gentemot den andra, att så här, jag ska inte lägga mig i ett område som kanske är rätt kul ändå att vara involverad i. Nej, men det måste man ta ett litet vuxet kliv och gå åt sidan där, vilket jag skulle säga var en ganska stor mognadsresa för oss, i synnerhet när vi gick från att vara 2 till 4 och nu är vi liksom 8, och liksom att man ska drifta olika grupper och så. Så att det var en väldigt rolig läroresa. Där blir ju strategiska frågor inom liksom sin subkategori extremt intressanta. För där någonstans är vi båda väldigt involverade alltid, och vi liksom lägger en stor vikt i att så här, vi ska vara samsynta i olika drag. Men ibland så blir det så att man behöver också fatta lite beslut, ta lite så här kursriktning för teamet och kanske gå lite snabbare än vad vi helt ibland synkat. Och det är väldigt bra, men där kan man bli, det jag tänkte på när du sa att man så här fastnar i kanske onödigt gnabb ibland. Det kan nog verkligen vara en sån grej att man då blir lite protektionistisk kring sitt involverande i någonting. Mm. Det här har ju mognat väldigt mycket med tiden, men det kan jag tycka är en sån faktor när man är två så liksom likvärdigt in i gamet och driver lite olika områden. Liksom.
Jag blir lite full i skratt när du sa det också, för att jag känner igen mig själv i synnerhet väldigt mycket kring det, att vi är nog, som Daniel är inne på, väldigt liksom samsynta kring det mesta. Men vi är också två helt olika personligheter som talar helt olika språk och som fungerar på olika sätt. Och även om liksom vi båda tror jag är ganska inåtreflekterande och intresserade av att liksom förstå både sig själv och andra bättre, så man fastnar ibland i sitt eget synsätt. Och jag blir lite full i skratt av just det, att vi pratar ibland samma språk men sitter ändå och diskuterar saker. Vilket är ju pointless. Mm.
Men är inte det lite av en, vad ska man säga, entreprenöriell mognadsfråga? Alltså, jag tror vi pratar om egot, och liksom, ju mer man vet, desto mer ödmjuk blir man. Liksom, ju mer man vet om rymden, desto mer vet man att man inte fattar ett skit. Och det är samma sak här egentligen, att liksom, det är som att egot monteras ner över tid när man driver bolag med andra människor, för att man inser att shit, jag har inte alltid rätt. Vad tänker ni kring ego? Just egodiskussionen.
Ja, men den är ju alltså så här, väldigt viktig. Jag tror vi är ju, man ska liksom komma in lite på hur vi är som personer. Vi är båda liksom presterare. Vi tycker det är rätt kul att alltså ändå liksom leverera både på ett mål och ett sammanhang och ett ämne. Och det vet vi att man kan göra om man liksom har en full kraft framåt. Och där blir man ju ibland väldigt individuellt inställd. Men jag tycker ändå vi är också två duktiga teamplayers, så att egot har med den mognaden som du var inne på tidigare fått verkligen balansera och kalibrera på rätt sätt. Så att så här, växa upp i ämnet att ja, men nu är det så att jag känner mig väldigt glad och bekväm att så här, Alex kommer driva detta bättre än någon annan, och det tycker jag är rätt god känsla, och förhoppningsvis vice versa i vissa andra frågor då. Nej, men det finns något väldigt fint i att vi också när vi känner oss synkade kan behålla liksom vårt liksom motiverande sida av egot och ändå gå framåt tillsammans. Det tycker jag är centralt. Men jag skulle säga att egot har ju nog en ganska viktig roll att vara entreprenör. Alltså det är verkligen, det får man inte hur som helst släppa heller.
Ja, men precis. Och sen också när två personer, liksom, i början så hade ni säkert inte den här 100-procentiga synken, men när man har jobbat med en person över en väldigt lång tid så börjar man synka mer och mer, och till slut så hamnar man i någon slags gemensamt flow. Mm. Och man baserar att liksom, maskinen bara fortsätter förbättras, så du har större tillit gentemot dig och du har större tillit gentemot dig. Det kan bli en väldigt kraft i att två människor samarbetar väldigt effektivt.
Mm. Mm. Nej, men 100%. Alltså, det är ju också en förutsättning för att man ska kunna ta nästa steg, tror jag, som bolag. Och ja, men så många entreprenörer säkert känner igen sig själva i att liksom, man vill inget annat än att lyfta och se till att andra människor presterar och självförverkligar sig utifrån den roll de har på bolaget. Det gör också så här, vårt arbete så mycket lättare. Samtidigt slits man mellan det här liksom att man vill vara involverad och kanske ett ibland för stort ego som driver en annan agenda. Så att, ja.
Och vi måste ju berätta för poddlyssnarna vad fan det är ni gör egentligen. Jag tror att när man säger brandet Blue Giallo så hör man att det är lite italienskt. Det låter lite fashion. Om man kollar på YouTube så ser man att liksom, ni klär er sjukt bra. Och då måste ni berätta, vad är det här bolaget som vi pratar om?
Det som vi går in och gör, att vi jobbar ju med, på sätt och vis med kläder. Vi liksom tillverkar, designar och säljer kläder direkt till konsument. Så det är så liksom det grundliga flödet ser ut. Det som vi tycker är väldigt centralt, det är att inte titta på varje enskild produkt som att vi är som egentligen de flesta aktörerna där ute är. Det vill säga uppfinnarpersoner eller uppfinnarbolag som kommer på en bra produkt, sätter den på marknaden, driver fram ett behov och sen får en förhoppningsvis en person som handlar det. För att det finns tusen olika typer av argument hur svårt det är och tyvärr hur smutsig branschen har blivit när just flödet ser ut på det sättet. Det som jag och Alex hittar varandra i och det som vi är väldigt stolta över att vi också har ett team som tror väldigt mycket på, det är att så här, vi ska landa och vara lite försiktiga med att prata det produktdrivna och bli väldigt mycket mer persondrivna. Mm. Så det som vi gör, det är att vi har tagit fram ett koncept som sker både fysiskt och digitalt, som bygger på att vi förstår oss på människor och personer. Förstår oss på personliga varumärken, har ett väldigt starkt liksom, egen inspirationskärna i vårt visuella brand, men bygger väldigt mycket på faktiskt kunskap. Insikter som är ibland väldigt binära och svartvita, ibland väldigt mjuka, men bygger på att man känner sig bekväm i sin vardag. Så att vi vill aldrig sälja en produkt som inte har en tydlig plats i en garderob, som inte får användning, som är liksom extraordinärt bra, i synnerhet om man jämför med marknaden, utan vi säljer och producerar bara produkter som har ett då konkret syfte. Så att vi är helt, kan säga 100% on-demand-drivna. Vi liksom testar olika vägar fram, men man kan nästan säga att vi är 100% on-demand-drivna. Mm. Väldigt insiktsdrivna gentemot kunder och kurerar ihop en produkt och i förlängningen garderob som verkligen svarar upp till en vardag som våra kunder har. Och den känslan är faktiskt rätt både liksom fin och fräsch från vårt håll, att vi liksom producerar aldrig på chans. Vi har inte en produkt som är liksom producerad för mycket eller i onödan, utan det är mycket liksom glädje bakom allt vi producerar, vilket är en viktig beståndsdel i Blue Giallo.
Mm. Precis. Man kan säga att vi inkapslar det här i vår ambition och det som vi jobbar med både internt och externt i kommunikationen som expressive luxury. Och inte luxury i liksom den kanske klassiska sens som många tänker. Stå och vänta en kvart utanför en superlyxig butik och så vidare. Utan lyxen i det vi gör, det består framförallt i det personliga. Och det är också väldigt mycket av det som är vår koncept och tjänsteprodukt och som gör den unik. Alltså människor kommer till oss, vi sätter personen först. Vi sätter ett värde på att förstå dig, dina drivkrafter, vad som är viktigt för dig när det kommer till kläder. Oavsett om du är jätteintresserad eller väldigt, väldigt lite intresserad av kläder, så är liksom Blue Giallo en plats där du kan liksom få förverkliga och uttrycka dig själv på det sätt som känns liksom mest relevant för dig.
Och idag så har ni en butik på Artilligatan och den ska nu förflyttas, tror jag, till Birger Jarlsgatan, dit jag ska nu i veckan och hämta min sprillans nya kostym. Det ska bli skitkul att se vad ni har gjort där. Och så säljer ni såklart digitalt också. Och jag tänkte att vi ska grotta i exakt alla de här detaljerna kring hur ni gör det och så vidare. Men det låter ju också lite som att det inte exakt var här det började. Alltså oftast så består ju en affärsidé liksom av en massa miniförändringar längs vägen. Så ni startade ju bolaget 2015-2016-ish. Liksom, yes. Vart började affärsidén då och hur har den förflyttats över tid tills idag 2024?
Nej, men verkligen. Och det har skett lite förflyttningar under tidens gång. Men jag tror att det finns en, liksom en kärna och det substantiella som vi gick med då som ändå är väldigt tydligt idag också, vilket är kul. Och det fanns en vision om att modernisera och digitalisera tidigt, som jag skulle säga att vi är en av få på marknaden som ändå har ett bra svar på. Det började ju ja, men 2015 sent där, det var första suten såld då. Då hade vi åkt ner och lite grann lurat till oss ett förtroende hos de här leverantörerna som vi fortfarande har ett jättefint samarbete med idag. Vi kom som två personer som ville liksom verkligen lyfta in en modern tolkning av något så klassiskt och gammalt som att du ska liksom producera på en beställning. Det gjorde man ju innan massproduktionen klev på. Det skulle vi göra i en digital kontext och skala upp det och visa att vi kan liksom hitta en helt annan typ av vinkel på det än att det är, som det faktiskt ofta är, multibrand stores runt om i världen som har kanske en liten krydda i sitt utbud som sitter sida sida med lager, liksom inventory-delen av att man har köpt in varor för en säsong, och då kan man eventuellt erbjuda någonting custom-made. Nej, men vi bygger det custom-made. Vi ska göra det till ett liksom förstahandsval för väldigt många personer oavsett liksom vad du befinner dig i form av stilintresse eller om du vill handla online eller fysiskt. Så att det fanns en sån idé. Vi började ju med att sälja första produkten genom att vi hade liksom tagit fram utrustning vid den här leverantören. Då började jag min studentlägenhet i Lund faktiskt. Jag jobbade kvar i liksom Skåne och Malmö vid den tiden. Och vi drog in ett polargäng och så sa vi att nu handlar ni detta. Det är liksom punkt så det funkar. Väldigt kul. Vi presenterade konceptet. Det var liksom att vi måttade personer. Vi pratade om vad vi skulle göra. Vi tog in väldigt mycket insikter. Vi kommer gärna tillbaka till det sen också med hur viktigt det är att starta bolaget och ligga väldigt kundnära. Vi intervjuade så många människor innan vi liksom sa upp oss själva och satte igång heltid. Vi kan komma tillbaka till det sen. Men det började ju så att vi mätte fysiskt, ingen e-handel, skapade individuella liksom måttkonton för våra kunder, lät dem välja i ganska traditionell manier, lite tyger i ett gäng permar, och sen så producerade vi på det. Ofta var ju det ju då liksom helger, sena kvällar, och vi reste runt och gjorde lite sån typ av klassisk försäljning för att ja, vi båda var ju 100% involverade med annat, så det här var ju verkligen en uppstartssituation då. Men det var så det började, så att ganska manuellt helt enkelt, men det fanns från start en väldigt viktig idé om att det här kommer vi kunna digitalisera. Vi hade redan då ganska bra idéer hur vi ville göra, men det började i alla fall med en ganska så manuell sida kan man säga.
Och det låter ju som att kostymer var grundkonceptet, och sen tillkom säkert skjortor, ni gör ni också t-shirts och jeans och många många fler produkter, kanske mått skräddarsydda strumpor, jag vet inte om man tar det så långt, men min huvudfråga är att nu runt Östermalm där vi befinner oss just nu så finns det ju en mängd olika aktörer dit man kan gå. De måttar upp kroppen och så syr de upp en kostym åt den. På vilket sätt skiljer ni er gentemot den sortens aktörer?
Ja, men på flera olika sätt skulle jag säga. Precis som liksom olika varumärken i ett ready-to-wear-segment som är liksom super, super tjockt gör. Men det första tror jag är att vi är 100% dedikerade till custom-made. Alltså det krävs ganska mycket för att förstå hur man ska applicera custom-made i en modern kontext och leverera det på liksom ett bra sätt för, ja, men i synnerhet en yngre crowd. För det var ju liksom väldigt mycket där vi började, att det här är superbra och superfint och så härligt att man kan gå till liksom en italiensk skräddare, men det tar också 6 månader, det är väldigt omständigt. Det är liksom, vi såg varför det inte görs på större skala liksom. Så, och där har alltid vår idé och tanke varit att det här går att sätta in modern kontemporär kontext och göra bättre. Så att vad som är unikt med oss idag, ja, men det är att vi har byggt på alla de insights som Daniel pratar om. Vi måttade över 1000 kunder, han och jag, till en början. Det var ju liksom den här typen av djupintervjuer med varje kund. Det har vi liksom tagit med oss och varit väldigt liksom följsamma kring och utvärderande i när vi har tagit liksom vissa riktningsbeslut och så. Den digitala sidan på sätt och vis väldigt unik. Vi kan prata mer om hur den fungerar och så. Men sen så är det som med alla som är liksom i ett fashion-segment. Det handlar om att bygga storytellingen om varumärket, vårt why, på ett starkt sätt. Och vårt why är väldigt kopplat till dig som individ. Och att kunna uttrycka dig själv, som jag var inne på, ditt personliga varumärke. Det är väldigt få aktörer där du kan få den servicen och den kvaliteten och upplevelsen som du kan få hos oss.
Ja, men så jäkla spännande. Och ni återkommer hela tiden till on demand. Alltså bara för att förklara processen, och ni kanske kan rätta mig om jag skulle ha fel. Alltså, man kommer till er, jag har gjort det här själv. Man träffar asrutinerade människor som måttar upp kroppen. Och sen så får man välja tyger och olika material och leka med tanken kring liksom hur det ska se ut. Och så väljer man såklart plagg om man vill ha skjorta eller t-shirt eller kostymer och så vidare. Och sen så tar det några veckor innan man får produkten och när den levereras. Så att den här är ju 100% custom made, det vill säga 100% on demand. Liksom, då kommer man till er, plockar upp den och sen så sitter ni på den här datan i systemet. Det vill säga, jag är ju locked in for life nu till Blue Giallo när det gäller kostymer för liksom bröllop, D-Congress och så vidare. Så att då kommer jag tillbaks till er om ett eller två år för att skaffa fler. Och skulle jag jobba i finansbranschen, då skulle jag behöva 10 kostymer per år. Då skulle man vara locked in fast med ett högre CLTV, tänker jag. Mm. Är det typ så det funkar?
Alltså det som du tar upp som jag tycker är väldigt så här, viktiga delar att ringa in där, det är så här, ja, men mått är en viktig del om man ska skapa någonting som är personligt gjort för dig. Det är inte nödvändigtvis alltid det viktigaste, men det är en viktig central del för att visa att det här plagget är gjort för dig och du kommer få en väldigt fin alltså konsumentnytta i att du känner dig bekväm i den. Det andra är ju den här liksom rådgivningsfasen i ditt möte med oss som ändå byggde på att vi förstod dig och vi liksom valde en typ av design, en look tillsammans med dig, men inom dig faktiskt ganska mycket, troligtvis utifrån hur vi vet är rätt för ditt typ av sammanhang och syfte så liksom. Och sen som du är inne på, lägger den i produktion och får leverans och ser till att allting sitter. Så de beståndsdelarna sker ju precis så som du beskrev fysiskt. Det är gärna då, om vi får bestämma, en mötesbokning som vi är väldigt måna om att inte göra så liksom pretentiöst som det ibland kan upplevas med att handla via en tidsbokning, men tvärtom då lyfta fram att där blir vi väldigt duktiga på att bli personliga och verkligen få one-on-one-dynamiken och sitta och få in rätt typ av kunskap så att vi kan rekommendera dig också nästa produkt och gärna bygga din garderob. Så att de delarna sker ju fysiskt men också digitalt. Och det är det här vi då i förlängningen efter vi har liksom mognat några år och faktiskt samlat då, som du är inne på, väldigt mycket data. Det är att vi har ju liksom lyckats då bygga någonting som är helt liksom in-house byggt, baserat egentligen på stora datasätt med kroppsmått egentligen då, som gör att vi behöver inte träffa dig och mäta med måttband, utan så här, du kan faktiskt svara på hur gammal du är, hur lång du är, vad du väger. Du kan klassa din kropp på ett par olika typer av frågor över liksom bröstomkrets och, eller bröstform rättare sagt, midjeform, lårform och så vidare. Sen, det tar ungefär en 60 sekunder att göra, då har vi egentligen ett liksom datasätt och algoritm tränat fram att okej, kan vi få den typen av inputvariabler från dig, då räknar vi med en väldigt hög precision fram ditt omkretsmått över, som för tailoring är väldigt kritiskt kring bröst exempelvis och axlar. Ja, men det får vi fram för vi har så pass många eller så stor volymdata i vår grund träning liksom. Så att du kan vara helt digital och den tycker vi är väldigt central. Okay, nu bygger vi en digital tjänst som gör att du tar 60 sekunder istället för din timma, kanske en och en halv, och blir fullfjädrad måttad, som är en viktig komponent i det. Kvarstående är ju att du ska välja en produkt och få förhoppningsvis ett bra en resa fram i designval och annat. Men där vill vi också kunna vara med, så att det är ett lika stort värde för oss att kunna göra den digitala resan möjlig, som man också kan göra själv, så du kan designa helt då din kostym online, välja din liksom tyg och snitt och så vidare och sen lägga i kundkorgen och köpa. Men alla de här delarna tycker vi är väldigt viktiga, att vi lyfter upp dialoger. Alltså vi har skarpa KPI:er internt för hur duktiga vi är på att skapa en dialog. Att ganska tidigt vara tydliga med att vi är här för relationen också. Vi är här för att kunna guida dig och skapa förtroende för att det som du har tagit dig igenom här nu, det bygger på att vi också finns där och kurerar med kvalitet. Så att vi tar väldigt många sådana här typ 15, 20, 30 minuters liksom digitala möten med kunder över hela världen egentligen. Där då vi inte 100% vill gestalta den fysiska resan, för det tycker vi inte man ska ha som eftersträvandes mål heller, för de behöver vara olika och behöver liksom ha vissa olika typer av laddningar och processsteg. Men göra liksom förtroendet lika bra. Göra förståelse för att du får någonting som är lika liksom välkurerat för dig och förhoppningsvis sälja in vårt varumärke så pass bra så att de retentionnivåerna som vi blev väldigt bortskämda med tidigt i den här fysiska resan, de gäller också online. Mm. Så att det blir två flöden fram för en ny kund som kan vara både då fysiskt via showroomet som du gick igenom Björn, men också digitalt via att du sitter i San Francisco och blir en väldigt fin kund med oss och hör av dig via diverse olika kanaler för att liksom hjälpas åt och bygga din nästa order. Liksom.
Och du pratade om KPI där för att mäta, inte kundnöjdhet utan typ kundengagemang eller liksom hur djupt man är inne i kundens hjärna. Vad är det för KPI?
det finns ju lite olika där. Det jag nämnde var ju liksom en dialogkopi egentligen. Det vill säga att vi har lyckats få dig som besökare på site att öppna en dialog. Och där har vi ett team som sitter och är väldigt så här, alerta med att så här, okej, men det här är en säljdiskussion. Det här handlar om en ny produkt. Perfect. Vi har ju väldigt mycket information, troligtvis om dig som kund sedan innan, om du har varit kund. Ibland inte då, men då ser vi till att skapa det. Vi skapar egentligen ett lite B2B-flöde med en deal här. Våra ordervärden är helt okej höga, så vi liksom känner att vi har råd att lägga lite kärlek på varje deal då. Så vi försöker göra bearbetningen av ditt potentiella intresse ganska proffsigt. Så att så här, mängden skapade sådana, mängden liksom stängda sådana, det följer vi upp väldigt noggrant. Och lite klassiskt så här, deals, B2B-hanteringen.
Ja, och grundidén är liksom att kanske röra sig från det traditionella tänket kring customer service och snarare se det som liksom en konversation som ska pågå hela tiden. Och det är väldigt mycket så vi jobbar med varumärket också, att det är liksom en. Och det som uppskattas av våra kunder liksom, att det är en ongoing konversation där vi kan ge dig väldigt mycket värde förhoppningsvis.
Och det var det jag tänkte på, det vill säga att ni vill ha så långa diskussioner med kunderna som möjligt, det vill säga skiter i effektivitet, sätt i kundtjänst. Och så vill ni fördjupa diskussionen snarare. Och det här liksom gå till raka motsatsen mot vad alla Zalandos gör där ute. Nu vet inte jag vad Zalando har för kopior, men ni fattar vad jag menar. Och det jag tänker är att liksom rent segmentuellt, alltså det finns ju Taylor Store där ute, det är liksom lågsegmentuellt sett till skräddarsydda produkter. De äger fabriker i Bangladesh, tror jag det är, det vill säga lågkostnadslandet av alla lågkostnadsländer typ. Yes. Och sen så måttar kunderna sig själva, langar in siffrorna digitalt, så det syns upp en skjorta där borta, och det är liksom lågkostnadsalternativet. Så finns det ju högkostnadsalternativ som är kanske en skräddare runt hörnet här på Östermalm, säkert någonstans på Sibyllegatan, och så går man dit, de har funnits där i 147 år, och så syr man upp sin kostym i ett riktigt nice, dyrt italienskt tyg troligtvis, och så kostar den kanske 80k eller något sånt. Eller så kommer man till er, och ni är en slags mellanalternativ där ni liksom tar de här moderna digitala verktygen och tillämpar dem gentemot det här segmentet, så ni disruptar egentligen den skräddarsydda kategorin, och sen går ni all in, alltså ni går nuts på kundtjänst och kunddjup.
Ja, absolut, och det är väl en bra liksom,
well put.
Verkligen, det var fint sagt. Det är väl en något man kan ta med sig också, tänker jag, om man sitter och lyssnar på det här och man jobbar och driver e-handel till vardags, hur för oss självklart det har varit att investera mycket i kunden. Och nu har vi en hybridmodell, omnikanalsmodell, vad man vill kalla det. Men vår ambition är ju alltid att kunna erbjuda den höga servicen som du får i vårt showroom även online. Sen kommer man aldrig komma till 100% av det, för att det finns någonting speciellt i det, liksom det personliga mötet, såklart. Men om man kan ha en ambition att man kommer för vissa bolag 30%, för vissa 60%, för vissa 80%, så våga testa det och se vad det ger. För att det skapar också en hel del andra värden som man kanske inte tänker på när man sitter och stirrar på kopior som är säljnära online. Men du bygger varumärke, du bygger community, du bygger en relation med kunden som är ovärderlig på sikt.
Och sen är det ju alltid kul att kliva på, men du nämnde lite olika typer av liksom horisonter på de här kunderna, och kanske också hur en kund kan röra sig inom dem. Första där med de som tillverkar i Bangladesh, och så har vi en bespoke-sida som kan kliva upp på den nivån du pratar om där. Ja, men absolut. Det som de bara står för är ju en så pass mycket tydlighet för vilket segment de tillhör som gör att man kan antingen inte nå dit eller växa ur den. Och nu står man här. Så det finns ju en, och det gäller ju för alla varumärken egentligen. Vi har haft många fina snack med liksom branschkollegor och annat som har pratat om utmaningen i att man har faktiskt lyckats rekrytera en lojal och bra kund som har klivit kanske både karriär, liksom kvalitetspreferens, stilpreferens, ganska många faktorer som gör att du kan växa från liksom där du har varit väldigt lojal. Och här tycker vi det finns en sån viktig styrka att man alltid kan då levla upp en kvalitet, för att vi förstår att nu är det faktiskt större ämne och intresse för den här kunden. Att vi kan levla upp eller förändra egentligen ditt stilspektra. Vi har, om man tar liksom en ganska klassisk kund som kommer in via kostym, och så lämnar man det ämnet för att du börjar på ett techbolag eller vad du kan göra, men du vill ha mycket mer jeans, shirt, jackets och en t-shirt istället. Ja, men så här, det är inte så att vi kommer liksom pracka på och prata om kostym, utan då ligger vi följsamt med i att kunna rekommendera någonting annat. Och den typen av följsamheten, det skapar inte bara att du vill handla en större del av din garderob hos oss. Vi följer i den mån vi kan upp Share a Wardrobe, för vi tycker det är ganska kul. Men det gör ju också att du kan över tiden finnas kvar hos oss, att vi kan vara en utvecklare och en drivare och kanske utmana lite grann till de här nya stilarna som annars du har varit liksom lost och från scratch och liksom börjat om från ruta ett för att du har liksom bytt ditt stilsammanhang. Så det är väldigt viktigt att ta med att vi räknar ju med att vi aldrig ska kunna få kunder som växer ur oss eller så här lämnar oss, för att vi, även om inte vi liksom tycker att det är det som vi vill prata så mycket om, så har vi ju alltså kunder som är bespoke-vana, reser hit, är ganska vana vid att handla liksom från liksom den absolut bästa världsscenen vad gäller liksom bespoke tailoring i ett London eller ett Paris och sådana saker. Nej, men de kan få väldigt bra grejer av oss också, men det är kanske inte det som är core-klicken. Men har du kommit från att du har handlat en bred garderob i ett lägre segment och vill testa detta, feel free, vi är här.
Och det där tänker jag också är också disruptande i den här kategorin, det vill säga ni har breddat, ni kör inte bara de här klassiska kategorierna som kostym eller säkert också klänning och liknande, utan ni har breddat och kör även jeans och t-shirt och mer casual plagg, så att ni liksom kan vara med kunden i fler sammanhang än bara i liksom finansmötet eller på bröllopet och liknande. Och det jag tänkte på var att det är så lätt att gå fel här. Alltså det är så lätt att gå fel sätt till kundvärde, för ni hittar på något nytt och ni vill liksom kombinera digitala saker i en ganska fysisk traditionell värld, men då är det lätt att fokusera på fel saker. Typ exempel skulle kunna vara på tyger, alltså att ni är så produktnördiga så att ni liksom, vi ska maxa antalet tyger som vi ska erbjuda till kund. Så jobbar ni 3 år med att liksom ta in 60 000 olika tyger som ni erbjuder till kund, och så blir det liksom ett stort, komplext, trassligt system. Men det ni har gjort är att ni har intervjuat jättemånga personer. Så jag skulle gissa att ni har sjukt bra koll på vilka kundvärden ni ska erbjuda och inte ska erbjuda. Berätta lite om alla de här intervjuerna som ni har gjort. Alltså, vad har ni lärt er av dem? Liksom, vilka är de här 2-3 huvudgrejerna som folk vill få ut när man köper av er?
Det är väldigt intressant. Och det som vi försöker göra apropå det här med att kunna liksom rekommendera och vara väldigt förstående för kundens också förmåga att liksom ta emot en rekommendation. Du var inne på att ja, man kan nörda ner sig väldigt mycket. Det är ju, älskar vi få göra när det läget bjuder in. Men det ska vi aldrig göra om inte kunden är där och mogen för det. Så man kan titta det som en liten sexfältare typ. Du har en y-axel som består av intressenivå. Du kan vara ganska intresserad, men du kan också vara liksom ganska ointresserad egentligen. Vi har ju ganska stor andel kunder som inte är jätteintresserade. Nej, men bra. Retoriken, jätteviktigt att den läggs på rätt höjd och rätt nivå för att inte vi ska famla bort och tappa kundens fokus på det han är här för att göra, för att vi blir för nördiga någonstans. Liksom. Så att lokalisera lite var man befinner sig i den trappan, men också var man befinner sig stilistiskt. Ja, men här kan vi ha en kund som är formell i jobbet, sällan speciellt formell till helgen. Okej, det finns en kombination av ett köpbeteende där som kan vara en kombo av väldigt formell sida och en väldigt så här casual-sida på en annan tid under veckan och så då. Så att så här, förstå lite det stilspektrat från ett casual till ett väldigt formellt. Så de här 6 olika fälten, om man bygger någon form av mellanläge däremellan, att vara väldigt casual och väldigt formell, det tycker vi är väldigt viktigt och intressant och hjälper oss väldigt mycket i våran dialog med kunder, både fysiskt och online egentligen. Så att någon sån typ av mappning av personas var ju ganska tidigt för oss att det här är viktigt i vår liksom kundresa och vår dialog att ha koll på.
Jag tror, om jag ska fylla på lite, en av de absolut viktigaste insikterna vi har fått och som kanske också har tagit ganska lång tid, det är apropå ego och entreprenörskap. Det du tycker och det du gör varje dag är egentligen inte det som är viktigt. Det viktiga är att förstå kunden, och som du är inne på, hur ser drivkrafterna ut? Hur ser värdetrappan ut? Vad kan vi göra som är unikt, bra, för att förenkla deras vardag? Och det finns väldigt många olika svar på det, och i synnerhet när det kommer till custom made. Vi pratar om passform och liksom måttprofil och allt det här. Custom made är lika mycket, kan jag få en kund att uppleva värdet av en kashmirtröja med en liksom med ett personligt monogram och få den att förstå och tycka att det är världens häftigaste grej. Wow, superbra. Men för någon annan är det måtten, för någon tredje så är det passformen i kombination med ett materialval. Med det sagt så kan man ju inte heller, som du är inne på, liksom bara springa iväg och catera till alla. Men det här går att kapsla in under liksom custom made, och det går att kapsla in under vår vision om att människor ska få uttrycka sig själva, sitt personliga varumärke, baserat på vad som är viktigt för dem. Så det tror jag är den absolut viktigaste insikten i alla de här intervjuerna, att men människor är så otroligt olika, och vi har en tendens att liksom så här, vilken är din målgrupp? Och så, ja men personen är 25-35 och jobbar inom bank och finans, och alltså, det är ju bra, men det är bara en start. Och människors individualitet tror jag bara blir viktigare och viktigare att förstå ur ett kommersiellt perspektiv, i synnerhet när man bygger ett varumärke, hur man ska appellera till det.
Och jag tycker det var så skönt att du sa, Alex, att perspektivet måste vara utifrån in, alltså att man istället för att pracka på sina egna åsikter som entreprenör på världen, så tar man in information externt och sen implementerar man dem som olika slags learnings eller erbjudanden eller vad det nu kan vara i sitt bolag. Det är ett misstag som ganska många går på, framförallt kreativa människor som har en väldigt stark drivkraft kring bra och dåligt respektive rätt eller fel. Har jag lärt mig en sak av entreprenörskap så är det att jag har fan ingen aning någonsin. Och det är så många gånger som jag har haft fel, och det är så många unga människor som liksom snackar med mig, vill ha ett råd. Jag kanske säger, gör det här, och sen så gör de inte så, och så kommer de tillbaka 5 år senare och säger att fan, jag skulle gjort som du sa. Och oftast så är det här baserat på liksom, man borde ta in lite mer externt och liksom kanske kopplat till ego eller vad det nu kan vara. Liksom, släppa sig själv lite grann, lite mer. Jag tror att det är en mognadsgrej.
Det tror jag också, och det är lite kul där, för att ego är nog den största motståndaren till att vara liksom öppensinnad i de här lägena då, att man går sitt spår. Vår dynamik har nog varit väldigt nyttigt fostrande där. Okej, det finns faktiskt 2 egon att ta hänsyn till. Det finns en dynamik oss emellan att ta hänsyn till. Men vi är ganska skolade i att då också lyssna in utanför vårt egna ego, vår egna bubbla. Så att så här, för oss att också vara månad då i tidigt stadie att lyssna in på diverse olika kundspektran och tolka dem på ett sätt som inte kanske är rakt av vad en kund och marknad uttrycker i ord, men förstå liksom själva mönstret och lite grann den stora poängen. Ja, men det har varit viktigt. Ta in lite även externa, ja, men mer erfarna personer än vi själva, åsikter om olika saker. Ja, men det kan vara bra, inte alltid bra, men så här, våran attityd till att ändå ruva lite på den, den har varit ändå med oss från ganska god tid ändå.
Ja, definitivt.
Spännande, och låt oss snacka lite om produktion också, produktion av kläder i Pain in the Ass, för att det är otroligt väldigt många moment man går igenom. I ert fall så gissar jag att ni köper små batchar av olika tyger från underleverantörer, så underleverantören håller på liksom 100 tyger eller 600 tyger, och så kan ni visa upp dem i ert showroom eller på sajten, och sen så kan ni köpa in en batch för ett plagg typ från dem, och sen så skickas det till en produktion. Jag gissar att det är någonstans i Europa för att inte levtiderna ska bli allt för långa. Och sen så skickar de det färdigsydda plagget till er i Stockholm, och där går det ut till kunden. Berätta lite om produktions- och logistikprocessen.
Ja, men det här kommer du gilla, tror jag. Vi har ju sedan starten outsourcat majoriteten av allt vad inköp, produktion och logistik heter. Därför att vi hade ingångar och kanaler och en möjlighet att få börja jobba med en av världens främsta producenter inom made to measure då, eller custom made. Och det här gjorde ju att vi kunde fokusera istället på väldigt mycket på affärsmodellen och väldigt mycket på hur vi skulle bygga den här liksom moderna kontemporära tjänsten för måttsytt. Så att, så som det fungerar idag, i alla fall om man tittar på majoriteten av flödena, så är det fortfarande outsourcat. Det vill säga, vi har absolut insyn och kontroll över vilka tyger vi behöver, men vi behöver heller inte vara liksom involverade på 90-gritty nivå i att åka ner till Italien, titta på 300 olika tyger och säga den vill vi ha. Utan det är en mycket, mycket liksom snabbare, mer flexibel process som vår partner sköter till oss. Även så när det kommer till produktion. Och även så att de håller på den otroligt höga kompetensen som krävs. För att du vet det här som jobbar med kläder själv, att förstå kompetensnivån av en producent exempelvis. Och liksom, är det här den här visionen vi har, är den realiserbar? Kan vi göra de här designerna? Förstå den potentialen. Det kan vara supertricky och det kan ta jättemycket tid. Så att ha den partnern är liksom ovärderlig för oss där vi är idag. Med det sagt, det kommer ju liksom med trade-offs och det kommer med saker som vi behöver fundera på när vi växer. För det är klart att det blir en mellanhand. Du kan välja att gå direkt mot produktion och göra alla de här sakerna som fungerar absolut flawless och som är väldigt sköna att ha liksom en tillväxtfas. Men du kan också ta hem liksom en större marginal när du börjar fila på det här. Så att den balansgången är ju någonting som vi pratar jättemycket om och som är intressant i sammanhanget. Men modellen som vi har för det är men klockren och en förutsättning tror jag för att vi ska kunna fokusera på rätt saker på resan där vi är idag i alla fall.
Ja, men verkligen så. Och det ska man ju bara så här först säga att single piece production som vi håller på med versus liksom massproduktion, det är två helt olika skrån. Alltså så här, fabrikskapaciteten kompetensmässigt och de maskiner som är där och alla de här olika faktorerna, de behöver vara på en helt annan typ av liksom höjd för att vi ska kunna beställa en kostym till dig nu och sen ska vi göra en likadan till fast i ett annat tyg nästa månad och du ska liksom få identisk upplevelse utöver att den ena hade det här materialet och den andra hade något annat. Så att det är viktigt, så här, consistency-delen är kanske större frågor än att gå in och prata om hur liksom hand-stitched någon axel är, som ändå är mycket av det som man har fostrats in i vad gäller tailoring och Italien och de här delarna. Så att vi brukar ändå stycka upp att produktionen och ihopsättningen av en produkt som är gjord för vår kund, ja, men den har en viss typ av liksom grupp, både utmaningar och viktiga komponenter. Tyget är en annan. Tyget är ganska även stark. Så här, produktionskostnad och COGS liksom andel som vi också behöver ha koll på. Det handlar om vårt varumärke, vårt utbud, vad vi ser att kunder handlar och vad vi behöver bli starkare på, men också vad vi kan särskilja oss lite grann. Och där sourcar vi dels lite själva, vi köper upp i små partier eller större partier. I takt med att vi växer så har det blivit en väldigt fin förhandlingspunkt gentemot våra liksom, mellanparter. Att de vill ta finansieringen av tygen åt oss för de kan förstå att vi kommer liksom ha den här typen av liksom momentum och sälja slut de här grejerna. Så att det har blivit väldigt bra utifrån en så här dynamik att ha en part däremellan och kunna verkligen släppa mycket av dem som Alex är inne på, nitty-gritty-frågorna och fokusera på det viktiga. Men så de två beståndsdelarna, tyger, råvara, liksom produktion, ihopsättning, en annan del, och sen så kommer vi med all information för att göra det till liksom den bästa produkten. Så ser det mycket ut, ja.
Och sen liksom för att addera lite till, du var inne på liksom den geografiska biten också. Vi producerar mycket i Italien. Alla tyger vävs och produceras i regel där. Bjällaregionen, nordvästra Italien, det är där man gör liksom den absoluta spjutspetsen när det kommer till tyger. Men sen också, alltså, bara för att ge en bild av den här liksom produktionskompetensen som finns i våran partner och Italien kanske generellt. Men liksom vi har en måttsömnad av jeans i Veneto, nordöstra regionen. Otroligt fin liksom handsydd produkt. Vi har stickat som görs i Umbrien som är en liksom single piece 3D stickad produkt. I princip ingen spillmaterial. Också en jättefråga för liksom modebranschen. Och att, liksom att jobba upp den här typen av produktionskompetens och bara att connecta och också driva processen i vissa fall att få, men ta som italienare liksom, så här, och få dem att producera någonting på ett annat sätt än vad de har gjort i 100 år. Det är inte jättelätt. Alltså, de är otroligt duktiga. De har liksom ett fantastiskt hantverk och arv. Men det är också väldigt viktigt för dem. Och då kommer att säga så här, ja, men vi vill göra det här på ett helt annat sätt. Vi vill liksom veva tillbaka klockan och göra det custom made. Vi måste ha modernare syn på hur vi tar hand om saker, på hållbarhet och så vidare. Så att, det är otroligt inspirerande och kul att jobba liksom med den typen av spjutspets när det kommer till produktion.
Men kliar det lite i fingrarna att nummer ett, åka till den här mässan i Paris som säljer tyger, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Köpa in tyger själv, man får bättre bruttomarginal, man hoppar över mellan händer. Och sen nummer två, att man kanske sätter upp en liten produktionskapacitet i Estrand eller liknande, vilket skulle nummer ett, korta leveranstiden, och sen nummer två, såklart förbättra bruttomarginalen drastiskt. Har det här varit någonting som ni är sugna på att göra i kort närtid?
Alltså 100%. Vi har pratat om att ta en van och sticka ner till Bjella, för du kan köpa billiga tyger där på Outlet som är fantastiska. Nej, men så här, skämt åsido, det är klart att den typen av dialog blir mer och mer relevant för oss att ha. Och vi har utvärderat andra vägar. Så kan man väl säga.
Men det är ganska lätt att göra det på tygsidan som du är inne på. Alltså den är hyfsat enkel och vi kan nog vara ganska prognostiserande i att säga, det här är ett så jäkla safe call och liksom köpa de här 1000 metrarna av någonting. Det kommer vi göra oss av med under den här perioden och då gör vi den här bruttomarginalsutväxlingen på just liksom de grupperna. Det viktiga är att man ligger kvar i den här harmonin med att okej, vi har lyxen av att alltid vända oss till det bästa stället. Vi kan stå med en retorik mot en kund som handlar om att vi har ingenting här som vi behöver forcera ut för dig, utan vi kan liksom verkligen liksom införliva det här lite mentala läget att vi är på båda på samma sida, nu ska vi hitta rätt produkt för dig. Så det finns en hybrid där som vi också har lite respekt för, att vi vill liksom ligga väldigt följsamt och ärligt mot vår modell. Men med det sagt, där finns det ganska många smarta lösningar på tygsidan. När det kommer till produktionssidan och liksom fabrikerna som sätter upp produkten, där är vi ganska, jag skulle säga, duktigt uppvaktade från lite olika håll och har testat på och verkligen tagit dialoger och möten med olika håll och kanter och inser väl ganska snabbt vad är utmaningar och även omställningsfrågor, och för att inte prata om att vi är ganska stark liksom kund idag hos några få av våra leverantörer och har fått en position där som också inte är helt liksom försumbar. Så att för att ta sig upp till, och de är också väldigt duktiga att tillägga, så har en väldigt så effektiv lina som gör att vi kan absolut utmana den liksom produktionskostnaden, men när vi går liksom till nya och liksom tar in deras lite granna, ja men lite liksom smyckare eller sockrare typ av startupplägg för oss, så är det fortfarande en liten resa innan vi kanske är liksom signifikant mycket bättre på det produktionsmässigt, men då tappar alla de här egentligen inkörda värdena av att vi har system som lirar och är liksom ihopkopplade och vi har byggt upp väldigt mycket liksom infrastruktur kring information som löper rätt då. Det blir en sån typ av fråga som vi själva då har tagit ett väldigt, ja men tycker vi väl ändå båda moget beslut att vi är framåtlutade mot marknad och vi liksom känner oss bekväma med vår backend och sourcing, men den dagen det dyker upp en möjlighet som är tillräckligt relevant så vi hyfsat snabbt kan liksom syna när vi pratar med nya aktörer, då kommer vi alltid vara tillgängliga för diskussion liksom. Mer så. Men då har vi också respekt för vad vi behöver liksom staffa upp bättre kring liksom produktionskompetens och även liksom andra typer av sourcing och alltså med produktionsnära frågor. Idag går vi ju väldigt mycket på data för vad som funkar. Vi förstår vad vi behöver förbättra. Vi bygger väldigt mycket på jag ska inte säga för ytlig nivå av liksom produktkunskap, men vi är väldigt starka på den här som är ganska lätt översatt till en konsument om du förstår vad jag menar, och inte behöver ta det djupa liksom spadtaget ner och prata huruvida en Impontura stitching är liksom häftigare än något annat. Om du förstår vad jag menar, så här, att det blir på en lagom höjd också för vad vi liksom lägger i utbildningsläge då kring att ta fram nya produkter.
Och apropå kunskap, alltså, och även acceleration av affärsmodellen, och det är kanske kopplat till en artikel jag läste igår som är färsk i min hjärna, det vill säga Verdane Capital tog ju, var det i december eller någonting, in 12 miljarder i sin fond, och sen det sjuka att igår så stängde de en till fond på ytterligare 12 miljarder, nu gör de här minimumtickets på, tidigare var det 200 miljoner kronor, nu kanske är mer på grund av eller tack vare att fonden är så otroligt mycket större, men min hjärna spinner i hur kan man accelerera det här? Än är såklart många fler locations. Ni skulle kunna, i en högkonjunktur när pengar är lättillgängliga, öppna 7 butiker som de första 1-2 åren är olönsamma men sen blir lönsamma i Amsterdam, Berlin, London, New York och så vidare. Den andra jag tänker också är såklart att köpa producenterna. Men den är ju säkert svår, för då kanske familjeägda verksamheter som har funnits i deras familj i 170 år och det är ett hantverk, så det kanske är svårt att kunna handla dem. Men när jag pratar om de här sakerna så är det också kanske lite, vad ska man säga, kontraproduktivt mot varumärket och vad ni ska stå för. Så vad tänker ni när jag pratar om de här sinnessjuka planerna?
Det sista, eller det första jag tänker på, är att du missar ju också den digitala skalbarheten som också finns där. Och vi har ju en otroligt stor grupp kunder som visar inte riktigt samma liksom köpbeteende och lojalitetsprocent. Men de är banne mig inte långt borta. Det är kanske verkligen bara 10% bort från att liksom våra riktigt fina liksom core-kunder som kommer in fysiskt ligger mycket högre. Så det finns en uppacceleration att göra även på den digitala sidan. Men vi ser ju att liksom hybriden och kombinationen av location och fysisk presence påverkar väldigt mycket den digitala sidan också. Så att vi tror ju verkligen att där har vi någonting att hämta. Och det är ju lite av en absolut finansieringsfråga och liksom känna sig mogen i det. Vi har faktiskt satt lite bra planer för vad som är kanske väldigt varumärkestungt steg och behöver komma upp på de kanske 2 åren som du beskrev det tidigare, och vad som är kanske mer lättillgängligt steg och man kan bli ganska affärsnära tidigt. Ja, men olika potentialer av marknaderna och ha olika liksom varumärkesinslag i att de också lyfter en svensk marknad för att de sker liksom. Mm. Det är 2 där som ligger ganska nära för oss att kunna köra på. Men vi har satt en best practice för hur vi bedriver ett liksom ett showcasing showroom. Vi ligger som du förstår väldigt så här lätt på foten vad gäller att liksom rusta upp det. Det ska se snyggt ut absolut, men vi har ett know-how kring hur vi ska liksom bete oss som är liksom ett Blue Jello-mässigt sätt. Vi har egentligen mer behov av samples än vad vi har att liksom fylla ett stort lager i en ny lokal. Liksom. Att den har inte så tung ryggsäck, utan mer så här, hitta rätt läge och rätt position så kan man resa den hyfsat enkelt. Liksom.
Och om du är en butik som säljer fysiska produkter ur den butiken, så måste du oftast lagerföra grejerna där bak, vilket tar jättemycket plats. Och så måste du ställa ut dem i butiken, vilket också tar jättemycket plats. Jag tänker att den fysiska ytan som ni behöver är ju ganska liten. Det kan vara liksom 1-2 omklädningsrum plus 18 böcker med tyger och sen 1 eller 2 experter på plats. Mm. Så att liksom kvadratmetern för behovet vid en expansion till nya städer är ganska liten egentligen. Mm. Nu ser det lite annorlunda ut i Stockholm för att ni också har kontor där och så vidare.
Yes.
Så det är en intressant aspekt, men kan inte vi nöta lite siffror nu då? För det var länge sedan vi snackade om det. Alltså vi börjar med lite size för att ge lyssnarna kontext, alltså vad ni omsätter, gör ni vinst och så vidare. Och sen kan vi börja nöta bruttomarginal, GM1, 2, 3 och så vidare.
Mm. Nej, men vi är ju ett bolag under tillväxt, absolut. Vi gjorde ett litet lyft liksom i vår storlek för 2 år sedan. 2022 var ett bra lyft från 2021. Men hade lite större ambitioner för 2023 om vi ska vara krassa. Jag hade en väldigt fint första halvår. Växte väldigt bra över förväntan. Hösten var tuffare. Vi hade kämpat inledning på hösten. Bröt den negativa trenden i november, december. Men taktade ändå lägre än vår förväntansbild. Vi växte även då. Så att vi ligger strax under 20 miljoner som liksom storlek på bolag, och är vi fortfarande liksom i en tillväxtfas kan man säga.
Det lät som att ni följde börsen där någonstans. Alltså när börsen är stark och på väg uppåt, då handlar folk den här sortens produkter, eller?
Ja, men jag tror att alltså där så finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Sen är vi starkt exponerade mot den inhemska svenska marknaden fortfarande, även om ambitionen ligger utanför Sveriges gränser helt klart för det här konceptet. Men det var ju absolut en perfekt storm under hösten skulle jag säga. Också för att vi gjorde bland annat prislyft och andra delar. Vi jobbade ganska hårt med vår absolut mest exklusiva sida av produkterna under våren, samtidigt som det kom liksom en ganska tuff karg höst. Så det var nog en mix av flera saker på den inhemska marknaden. Men jag tyckte bara att det var viktigt också att poängtera lite grann, du var inne tidigare på ett ganska inspirationsrikt spår där Björn, med liksom så här, kan vi skala upp det här, vi kan sätta upp 20 nya showroom och så vidare. Vi har ju såklart en supertydlig ambition och tillväxtplan för Blue Jello, men det är också viktigt att säga hur viktigt visionärt och internt det är för oss att vi gör det på rätt sätt när vi är mogna för det. Och nu under 2023 så har vi liksom tagit ganska tunga investeringar i att bygga ett nytt hem som vi kallar det i Stockholm, som är en otrolig varumärkesupplevelse som liksom inkapslar hela Blue Jello-världen på ett sätt, tror jag, som många brands som kanske omsätter 5-10 gånger mer än vad vi gör inte har gjort. Okej. Okay. Dumt kan man ju tänka, men där någonstans så finns det också liksom en hint om hur vi vill bygga Blue Jello, på vilket sätt, och det här är vårt livsverk och det kommer fortsätta vara det så länge vi lever, höll jag på att säga. Men liksom, vi bygger det väldigt långsiktigt och med otroligt mycket av liksom det här kundvärdet och varumärket i centrum liksom. Så det är nog bra att ge liksom den kontexten till det här med liksom tillväxtplanen också.
Och jag kom ju förbi den butiken här i veckan, så det ska bli skitkul att plocka upp kostymen och kolla in. Vad är adressen nu till lyssnarna? Birger Jarlsgatan nummer?
2.
Okej, okay, så det är nära Rish.
Precis 2 trappor ovanför. Så det är porten precis jämte det, exakt.
Har ni liksom en trappa ner Eller en hiss ner till Dish då?
Ja, vi har inte fått flirta in den riktigt ännu, men hoppas vi på det. Nej, men den, det är faktiskt roligt nära på så sätt. Men det är ju samma husgrupp liksom.
Mm. Och då kanske ni kommer hänga mycket med Stefan Lundell, för han är ju alltså på breaket, han är ju på Dish tydligen hela tiden. Det har blivit en grej att han käkar lunch på Dish, ish 5 dagar i veckan.
Okay. Det får vi bjuda upp honom nästa gång, jag tänker.
Exakt. Och det här skiljer sig åt säkert jättemycket beroende på vilka produkter ni säljer, men vad har ni för bruttomarginal då? För det är säkert ganska dyrt att köpa så här små batchar av tyg. Det finns en ineffektivitet, man måste sy ihop produkterna. Mm. Alltså, vad är bruttomarginalen på den här sortens produkter?
Alltså, det vi ska säga som inledning på det är att vi klev in i 2023 med det som är en av våra fokusområden. Så, okay, nu satte vi ändå, vi fick på plats många komponenter i att vi kunde göra det online, vi kunde skala det på det sättet. Vi hade liksom då redan igång ett ganska stort varumärkeslyft som inte handlade vid det tillfället inför 2023 om showroomet, utan faktiskt om det visuella uttrycket. Vi investerade ganska mycket i det, men då kom vi också in på att så här, ja, men nu tar vi också i samma vända och lyfter bruttomarginalen. Och det finns lite ett par olika liksom delar att dra i där, men var smartare i sourcing av huvudråvaran exempelvis då. Bli lite mer pinpointade i vilka produkter vi vill liksom gå med och trycka dem mycket hårdare, trots att det är en single piece lina och inte en massproducerande lina liksom. Och sen faktiskt bli ganska offensiva mot leverantörer liksom, att vi vågade ta ett annat typ av kliv och ett annat liksom retoriskt läge som gjorde att vi kom ganska framgångsrikt därifrån. Så att vi lyfte bruttomarginalen med drygt liksom 10% kan man nog säga. Vi kollar detta på rullande 12 och sen så har vi en tyvärr en ganska taskig exponering mot valutan. Vi köper ju väldigt mycket euro som du förstår och säljer ju fortfarande en väldigt stor utsträckning i SEK liksom. Så att det var en sån del som också såklart 2023 var lite tuff med. Men bruttomarginalsmässigt så tråkigt att säga tycker jag i liksom rena termer så, men vi lyfter ju in en kombination av delar där. Det är ju en transaktionskostnad för såklart att sälja varan. Det finns en produktionskostnad som är den som kommer för att faktiskt sätta ihop produkten i sig. Sen finns det faktiskt en del som vi pratar ganska lite om, men som är väldigt viktig för Brugello och som vi lär oss väldigt mycket också kring det måttmässiga. Och det är faktiskt alltså skräddarjusteringar. De här gör vi både på distans för kunder som befinner sig runt om i världen, men också lokalt i Stockholm för kunder, i synnerhet första gångs leveranser. Och där blir vi ju smartare och bättre på att liksom göra det annorlunda. Men den tillhör ju liksom någonstans produktionskostnaden tycker vi, och vi lyfter in den där också. Så att de tre komponenterna ihop har gjort att vi kliver en stadig bit över 50.
Men returfrekvensen är väl då noll i stort sett. Och det är ju fint. Plus en till aspekt, det vill säga ni behöver inte lagerföra produkterna. Ni har inga miljoner bundna i lager. Och den ytterligare fina effekten är ju att ni egentligen positivt kassaflödesdrivande. Det vill säga ni tar betalt från kunden och sen går produkten in i produktionen. Jag tänker att det här med betalvillkor blir ju sjukt viktigt för bolaget då. Det vill säga att stora aktörer har ju 90 dagars betalvillkor mot producenter. Mm. Alltså om man omsätter liksom hundratals miljoner eller miljarder. Men när man börjar komma åt och nibbla på 30 dagar, 45 dagar från production finish, liksom, då kommer det hända grejer i kassan, tänker jag.
Verkligen, och det är rätt kul när vi också pratar med branschkollegor och annat, att man märker att tillväxtfas är ju tufft kassaflödesmässigt för de som driver på den klassiska sättet, att man behöver stocka upp sig ganska hårt och ligga väldigt så här baktung i att bygga ett lager. Och för oss är det verkligen tvärtom. Alltså vi är ju som starkast kassaflödesmässigt när vi växer. Och det är ju precis som du är inne på, vi tar ju faktiskt in beställningen dag ett när kunden lägger den. Det är en custom-made-vara som man är committed till, även om vi har såklart våra sätt att hantera det på ett snyggt sätt, så är man ändå... Vi tar in hela den liksom pengen, det kommer den vara några veckor senare, den har en ledtid på sig, den liksom kostar den. Så vi ligger ju helt omvänt i hela det kassaflödet som gör att vi blir faktiskt ganska starka i tillväxt.
Och en till sak som jag tänker måste vara sjukt svår är prissättning. Liksom, jag tänker mig, alltså tillbaks nu när ni startade konceptet, ni satt tillsammans kanske på ett Wayne's Coffee och tog in en tredje kaffelatte liksom, och satt och diskutera.
Ja, det var bara rödvin. Men,
mycket rörsigt. Och då satt ni och pratade om liksom, affärsmodellen och försökte få allting på plats. Men vilken plattform ska vi göra? Hur fan ska vi hitta producenter och sådär? Mm. Och så kom man till diskussionen. Ja, men hur ska vi prissätta produkterna? Det enkla är ju bara så här, vad har andra D2C? Så tar man exakt samma bruttomarginal och applicerar på sina egna brands. Men den bättre prissättningsmodellen är ju att ta betalt för värde. Alltså, och i teorin så kan man ju också 2x priserna. på en dag och så kanske du minskar kundstocken eller återkommande kunder med 50%, men du slutar ändå med att du tjänar otroligt mycket mer pengar. Så det finns ju det här korset som jag också diskuterat med en kille från Verdin i podden en gång i tiden, en prissättningsexpert. Mm. Vart möts grafen? Vilken är den ultimata prissättningen? Ja. Hur gick ni tillväga för att sätta pris på produkterna?
Men till att börja med tror jag det är viktigt att säga att vi kommer ju inte från liksom modebranschen när vi satte igång med det här och hade väldigt mycket av ett blankt papper också när det kommer till liksom segmentering och prissättning och så vidare. Där vi absolut hade en förståelse för att okej, men normalt sett så funkar det så här, du köper för det och så lägger du på en viss marginal. Alla gör samma. Väldigt oinspirerande tyckte vi. Dels för att vi också jättegärna pratar värde, som du är inne på. Och sen liksom en diversifiering utifrån, ja men vilken produkt pratar vi om? För vi kan inte bencha liksom rakt av mot andra varumärken cross the board på produkt. En skjorta som du handlar av Iton exempelvis, den kanske vi måste bencha individuellt kontra en kostym som du köper av en annan leverantör eller ett par jeans som du köper av en tredje. Så att den strategin tycker jag har varit superviktig för oss att ha. Nej men som du säger också, att hela tiden sälja på värde. Sen kan jag liksom fortfarande tycka att vi är lite nästan underprissatta i Sverige för det vi gör. För tittar man på liksom våran prisbild, om man inte känner till den, så du kan gå liksom ner på gatan från liksom premiumvarumärken och köpa en kostym. Svenska varumärken, jag behöver inte nämna liksom specifika aktörer, men du kan också komma upp till oss på Birger och få den måttsydd där vi investerar liksom en helt annan tid och process och kunskap och värde i att producera en kostym i oftast bättre kvalitet för ungefär samma peng. Och det är underprissatt. Och Sverige är en jättesvår marknad att prissätta, är min liksom, i alla fall personliga bild.
Men det man ska säga också när man pratar marginal från ett Blue Giallo-perspektiv, det är ju väldigt mycket det att så här, en klassisk aktör som prissätter tar ju också en kalkyl att ja, men vi kommer ha någon form av genomsnittlig ria här i slutet på en säsong som också kommer äta lite av vår marginal, så det totala snittet blir detta. Vi har aldrig ria. Det funkar ju inte liksom i vår modell att ens tänka på det. Så vi blir väldigt effektiva. Vi tar ingen kommersiell risk. Vi ligger liksom väldigt så här, ja, men fräscht på hela den typen av fråga, vilket gör att när vi pratar marginal så är det ju lite mer liksom skarpt än vi ska landa på. Så det är också en sån stor skillnad. Så när man tittar på en ordinarie prissatt produkt på hyllan, så kanske det finns ett annat tänk kring den och hur den ska kanske falla lite grann versus för oss då. Det är liksom det handlar om. Sen har vi haft lite goda diskussioner internt som inte vi har klivit på ännu, men som skulle egentligen göra oss väldigt gott av flera anledningar. Det är ju det här att snegla lite utan att liksom det blir en negativ sida i det, utan mer positivt på liksom att bygga en bil eller så här, göra ett kök eller vad det kan vara. Att titta på komponenter som du adderar. För oss adderar vi väldigt mycket fina features på våra produkter som vi inte tar så mycket betalt för. Det går att lyfta en liten liksom, ett tilläggspeng, en addition, som ändå gör att du förstår att det har ett värde också på ett annat sätt, men också som naturligtvis får en marginaleffekt som kan bli liksom väldigt fantastiskt. Mm. Vi har ju vissa drag som vi alltid liksom lyfter på exempelvis då. Så att det är ett sätt att öka det upplevda värdet lite grann också, att kanske bli bättre på att ta betalt, men på ett lite mer customized sätt än du står med här.
Och det tror jag 100% på. Och det jag tänker först är någon slags prissättningsanalys. Alltså kolla liksom vart konkurrenter ligger, både liksom high-end brands på NK inklusive Tiger of Sweden och liknande, samt där ni prissätter er just nu, samt såklart skräddaren runt hörnet. Och då har du liksom någon slags prisdiff från Zara 2 papp till skräddaren 100 papp. Så den är ju enorm. Och sen så nästa steg är att liksom bestämma sig att kanske här vill vi ligga, och sen som ett tredje steg, precis som du säger Daniel, att implementera förståelsen av värdet gentemot kunden. 100%. Och då tror jag det är svinbra att lägga till olika steg, för att de här teknikaliteterna kostar ju skitmycket i produktionen, men om man inte vet om det, då vet man inte om det.
Nej, och där har vi nog varit generellt sett och är fortfarande otroligt bjussiga. För att det är så viktigt för oss också att produkt och varumärke är så nära korrelerat. Det värdet och det vi bygger långsiktigt är vi otroligt noggranna med. Men som du säger, att poängtera det på ett tydligare sätt. Det är också intressant bara när vi sitter och pratar om så här, du går och köper en kostym färdigsydd i en standardstorlek hos en, ja, men som man skulle kunna lyfta som en konkurrent då, utifrån konsumentköpperspektiv. Du betalar för justeringar på den, och hos oss så betalar du ingenting för justeringar på en produkt som är sydd individuellt för dig och som sitter redan mycket bättre än den du köpte och justerade någon annanstans. Så att det finns ett perspektiv där, ett glapp mellan de sakerna. Samtidigt vill jag också säga att det som ändå är signifikant för liksom genomsnittskostymen vi säljer är att vi har ju liksom, så som vi kategoriserar entry level, mid tier section prismässigt, och sen så har vi liksom luxury som är en handsydd fantastisk produkt som upp och nosar på liksom väldigt fina skräddade plagg. Men kunderna handlar oftast någon, alltså man landar oftast i det som passar en själv och som, där man ser ett tydligt värde av det, som inte nödvändigtvis är liksom entry level alltid, utan ja, men så här, det är tydligt att man gör ett medvetet val som bygger på just värden, som du säger.
Ja, men precis. Och det finns ju en jättekomplexitet, slår jag mig nu, i det här, och det handlar ju väldigt mycket om att paketera det rätt så att kunden fattar. Alltså, om du köper en bil så kan du inte välja varenda skruv med liksom 1,2 miljoner olika valmöjligheter, för då blir det bara kaos, utan du väljer olika paket. Sportpaket är det vanliga paketet. Jag tänker mig att liknande tillvägagångssätt skulle man kunna tillämpa här, beroende på subkategorierna som kunderna befinner sig i. Så det kanske börjar med förståelsen för kunden. Vad har vi för kunder? Vi har liksom den megaklara vdn som alltid ska ha det bästa. Liksom, tar man en premiumkategori för det, så har man kanske en lite mer rationella, vet jag. Alltså, man har olika kunder och så skapar man olika paket för respektive kund. Skitsamma, jag tror min poäng är ta mer betalt. Ni skulle kunna ta mer betalt. Målgruppen som köper kostymer och ser redan skulle inte bry sig om det kostar 2 papp extra, tror jag.
Nej, men det finns verkligen någonting i det. Och det är lite så här, det vi inte nämnde här, men så här, hur började vi med prissättning som du var inne på med Wins Coffee-fiket där? Det är lite kul, för att vi har ju alltid vetat om att det är inte någon vara på lager. Alltså, ju mer vi säljer, desto mer är det 100% av en ny bruttomarginal. Alltså, den idén är också lite intressant att prata om. Så här, okej, säljer vi en piece till, så tar vi hem liksom fler pengar som inte har en förväntansbild på sig. Det är det som är skillnaden också mellan liksom klassiska aktörer, att de har en förväntansbild på den liksom limiterade volymen produkter de har sålt. Alltså, okej, skickar de iväg vissa liksom varor för liksom en för låg typ av prissättning, så blir det ju en utspädning på ett annat sätt. För oss är det alltid att vi adderar in en, liksom en 100% av en marginal som då kan diskuteras vara för låg. Men med det sagt, så vi jobbar ju väldigt mycket mer med den frågan idag än när vi kom igång med det. Men det har ändå varit lite grann av en vinkel vi jobbat med innan, att så här, vi har lite annat sätt att se på det, och i synnerhet i en begynnelsefas så blir det viktigare för oss att sälja fler av den här pieces, liksom.
Ja, exakt. Det blir alltid en avvägning att se också var liksom är det här segmentet av kunder störst på marknaden. Och jag tror att du har rätt, Björn, men också fel på ett sätt, utifrån att du har rätt på en internationell scen. Alltså, i Sverige, en kostym i genomsnitt någonstans liksom 9-9,5, där någonstans säljer vi den. Det är en ganska känslig marknad här, och liksom skruvar vi upp genomsnittspriset ett par tusen lappar, då blir direkt målgruppen ganska mycket tajtare i Sverige. Tittar man på en internationell scen, vi har varit ett par vänder i London, i Paris, på andra ställen, det liksom är ett helt annat game. Det ser helt annorlunda ut. En produktion som våran måttsydd är liksom inte under 2000 dollar i USA.
Nej, men jag fattar. Men då kan man ju tänka sig att man kanske fokuserar mer på de marknaderna långsiktigt strategiskt och så vidare. Vi hinner tyvärr inte gräva jättemycket i det, men det jag kan tipsa om är avsnitt 135. Det är den enda prissättningsexperten som har varit med i podden. Han heter Kristoffer Cedfors, som är prissättningsexpert på Verdein och är ute och petar in massa Verdein-innehav hela tiden och försöker hitta den här optimala prissättningen. Och jag tror att det är liksom ett jobb som kan bli sjukt viktigt och centralt. Inte bara för er, utan för många D2Cs. För oftast så är det utmanande för entreprenörer att höja priserna. Och oftast när man gör det så ser man efteråt att ja, det var typ ingen som brydde sig. Med det sagt, det jag vill veta lite mer om. Under den här resan, när ni har kört bolaget, vad är det, 8 år eller något sånt. Vilka stora fuck-ups har ni gått igenom? Vad har ni lärt er att liksom när ni blickar tillbaks, det här ska vi absolut aldrig någonsin göra om igen?
Ja. Det finns många roliga exempel, tror jag. Jag kommer direkt att tänka på en grej. Du kommer garva lite också när vi tar det. Men jag personligen är väldigt kreativ lagd. Jag älskar liksom kreativa projekt. Jag vill fida mycket på kreativa processer och så vidare. Vi kom i kontakt med en kille i USA. Han gjorde en superfin handsydd scarfprodukt. Bröstnäsduk ska vi kalla det. Och konceptet, skitfint. Vi hittade svenska unga konstnärer som skulle liksom göra de här artworksen. Vi producerade bröstnäsdukarna tillsammans med honom nere i Como-regionen i Italien. Hansytt. Vi skulle lansera det här med ett event hemma i Stockholm i vår pop-up-lokal som låg på Kommendörsgatan då. Alltså, jättefin idé. Alldeles för stor och totalt misslyckad genomförsäljning på den, kan man säga. Det finns en hel del såna, men den typen av liksom fuck-ups där vi kanske har varit lite för kreativa och inte hejdat oss själva, tror jag.
Men vadå, var det tomt i pop-upen under lanseringen, eller vad hände?
Nej, men det var en så här klassisk grej som vi gjorde. Vi tog den här pop-upen en fredag till söndag och bokade in folk i vanlig ordning, så det var liksom utanför det här upplägget. Vi hade ett riktigt bra Friends-event på fredagen.
Det hade
alltså maxat. Riktigt kul.
Men ingen som behövde också bröstnästuka bara, det var det som var grejen.
Nej, det var ganska lite fokus på dem, och sen så hade vi, jobbigt, kliar lite kroppen nu när jag säger det, men vi hade ju liksom en lansering då av den här bröstnästuken på lördagen, och det var banne mig inte en jävel som dök upp. Alltså.
Vår riktigt partner kom från USA också, men han fick ju se Stockholm liksom, så det räckte nog för honom.
Ja, det var några liksom väldigt initierade influencers som dök upp, men det var ju inte liksom alls så som det ska vara. Och det var många lärdomar i det också.
Ja, men kul när man liksom, hela teamet är astaggade, alla tror på succé, alla är lite bakfulla på lördagen när kunderna ska komma dit för att ni haft en fet fest på fredagen, och så är det inte en jävel som kommer dit.
Ja, och sen kan jag säga så här, på det temat, alltså jag och Daniel har ju liksom grindat det här rätt hårt från början, och vi, som Daniel var inne på, vi åkte runt och liksom körde de här eventen själva vid sidan av andra jobb som vi hade, och det var liksom både nere i Lund, uppe i Stockholm och på andra ställen, och det hände ju liksom att vi bokade in oss på Grand Hotel i Lund. Man är liksom slutkörd från veckan man har haft, sätter sig i bilen, åker ner dit, yes, nu ska vi liksom få jobba med Blue Giallo, fan vad kul, inspirationsrikt, passionerad liksom, och har en del bokningar. Lund, mycket studenter, de är ju bakfulla på lördagen, så det är ju inte ett jävla möte fram till 15.00 liksom. Då sitter man ju också med liksom en kaffe och bara konstaterar, okej, okay, vi har liksom men det är också en process och roliga saker som man kan se tillbaks på, liksom hur man ändå behöver liksom bara fortsätta gnugga.
Mm. Nej, men det är sånt där skolade också bra in till att okej, okay, men vi satte upp ett ganska bra så här ambassadörsnätverk bland Lundastudenter, så här, sista års jurister som ska ut nu, de tar examen i maj, perfect liksom. De ligger liksom 5 kostymer back när de börjar, och de måttades hos oss i april, och vi liksom ombordade dem där. Det var lite sådana som vi liksom fostrades fram i till att göra då, vilket blev ganska nyttigt in igen. Men ja, den sitta där och då när man har den situationen upparbetad, den är stökig. Men det jag tänker på lite granna, som kanske till viss del, jag menar, det var ju lite naivt av oss med den här liksom, bröstnästukstillverkan och så. Det är ju fina lärdomar man tar därifrån. Det som ändå så här har skett och kan ske sentid, som jag tror att det är ganska många entreprenörer också liksom exponeras för, det är ju det här med att faktiskt involvera externa byråer och de här delarna. Att så här, man har en tydlig vision och ganska oskolat perspektiv på vad man ska in och göra. Vissa har kanske väldigt så homogena liksom typer av affärsmodeller som jackar väl in i ett så här klassiskt så här optimeringstänk, för om man ska prata med en byrå som liksom jobbar med SoMe och ska optimera det. I vårt fall är det ju inte så, exempelvis. Så vi har ju gått in ganska så här entusiastiska till olika möten, testat och försökt oss fram och förstått att okej, okay, det finns väldigt mycket självkritik mot oss att vara en bra beställare, som vi då borde skolas bättre innan man klivit in i sådana sammanhang och diskussioner, som vi har lärt oss väldigt mycket av. Men det finns också ett lite liksom, vad ska man säga, för snabbt och lite naivt sätt från även marknad- och byråsidan att förstå sig på att de kan leverera på alla affärsmodeller på samma sätt. Det våran är ganska annorlunda, som vi har gått igenom här nu, och vilket gör att vi inte kan liksom lyssna in på riktigt samma metoder och behöver ha kanske lite annan typ av modell för att så här, bygga upp vår typ av flöde. Så att när det kommer till byråer och verkligen så här, vara bra grundad i det, så har vi väldigt stor respekt för det idag och har gått på ett par miner genom att vi tagit in dem och trott på dem, men känt att så här, okej, vi har något annat som inte går bara att jacka rätt in, som man gjorde med ett, ja, du nämnde Zalando-exemplet innan, ja, men deras typ av köpresa liksom.
Nej, men exakt, och ni är inget stronger och det går kanske inte att skala digitalt på liknande sätt, och så träffar man en byrå, exakt, och de är såklart signer för det är liksom pengar till dem på månadsbasis i x månader, och sen så testar de och sen kanske går till helvete. Och det var lite kopplat till min sista fråga, det här med lärdomar, och i ert fall så handlar det mycket om att liksom förstå att ni är annorlunda och att ni kanske också därför måste göra annorlunda. Mm. Men jag tänker, Alex, har du några andra generella tips och råd att ge till poddlyssnarna?
Oh, stor fråga. Att inte vika, tror jag, från ens vision, och att ha tålamod är väl såna här saker då, i synnerhet när man försöker göra någonting som är annorlunda. Absolut inte liksom dunka sitt huvud envist i väggen, men ta in, förstå och behålla tron på det man gör. Det är tufft ibland alltså, men det är värt det på lång sikt att ha det tålamodet, och liksom, man ifrågasätter ju sig själv som entreprenör, det gör nog alla liksom 100 gånger om dagen, eller på att säga. Men liksom att jobba med sig själv, tror jag, i de frågorna, och att liksom stick to it lite grann.
Mm. Ja, men alltså så här, på lite ett annat spår, men också så här, någonting som vi ändå kan skicka med och som ändå inte är jätteetablerat där ute, det är ju att faktiskt jobba med en on-demand-lina som... Vi kan ju se, i och med att vi är en aktör idag och får ganska mycket apropåer från liksom producerande sidan, att det växer och händer ganska mycket från liksom back-end-delen och factories som kommer fram och blir bättre och bättre på att faktiskt tillgängliggöra det här. Det finns en väldigt låg tröskel av att komma igång med en affär och sätta igång med en business och ett varumärke, om man ska producera kläder eller någonting annat, som kan liksom gå in och prata om sådana värden som faktiskt också är ganska viktiga för framtiden, vad gäller att man producerar lite mer förståndigt och inte så här, tar så mycket chanser på massproduktionen. Så att det som vi försöker inspirera till när vi pratar med många andra också, det är ju det här med att okej, men vad finns det för alternativ inom on-demand-sidan som också skulle kunna stärka det som då man som ny entreprenör kanske ska in och göra? Och vi är väldigt så här uppmanande och positivt inställda till, alltså, konkurrenter som jobbar med on-demand. Alltså det är ju vi är ju en del av dem som drar mer och mer business till vår sida i relation till liksom massproduktionssidan. Så att vi ser ju mer att de är kollegor och på vår sida snarare än konkurrenter. Men, men våra stora fokus är att få fler kunder som handlar massproducerande idag att komma till oss. Så att få fler att se värdet både affärsmodellsmässigt men också liksom kundnyttomässigt, det tycker vi är väldigt viktigt, och det kan nog ske ganska mycket där inom kort framtid.
Nej, men 100%, ni rider ju på den här trenden, och det handlar bara om att hålla ut, och vi har snackat om det i podden förut, men många har ju för bråttom, och det märks, jag vet inte om det går igenom podd eller videomediet, men det märks att ni är härdade liksom, ni har gått igenom några stormar och lite lidande som entreprenör, och det finns något fint i det, för att det är det det är, och sen gör man det i 8 år så kan man lika gärna göra 8 år till, och ni är på god väg till att göra något riktigt grymt. Så att, jättetack för att ni tog er tiden att komma till podden och var så otroligt bjussiga. Vem skulle ni vilja rekommendera till podden?
Nej, men alltså några som vi ändå kan tycka gör någonting väldigt bra, och jag har kommit fram med ett fint varumärke, inte inom vårt skrå men absolut i en besläktad marknad, och verkligen lyckats skala upp i synnerhet digitalt men även nu med en fysisk plats, det är ju skoaktören Morjas. Så att det hade nog varit en jättefin stund att lyssna in Henrik och deras vision och planer och historia liksom.
Och Morjas har ju blivit den här aktören som liksom ständigt omnämns i svensk modemedia. Det är som att de är inne i liksom ett King-hörn där de sitter, alltså King Magazine, där de sitter liksom tryggt och säkert med sina stilsäkra, långsiktiga skor. Så att supergärna, gör ett intro, jag vill supergärna prata med dem. Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
Ja, men det är ju, hör av sig till Bojalo, är alltid tillgängligt, för vi ligger oftast ganska nära där. Men LinkedIn är ju supervälkommet, och naturligtvis får man mailadresser också som finns både på sajt och vårt namn @bojalo.com.
Ja, men nice. Vi kommer länka allting i show notesen också, så gå in i show notesen om ni vill komma i kontakt med Alex eller Daniel. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paulman Spänger så finns jag där. Glöm inte att rata podden, delvis i Spotify, delvis i Podcaster och delvis ska du ge oss en tumme upp på YouTube. Är det en sak du som lyssnare kan göra för oss så är det att ge oss 5-star ratings i alla poddappar och en tumme upp på YouTube. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. Gå in på juni.co. Det är typ som en bank för e-handlare. Det du kan göra där är att du kan tracka din likviditet, forecasta din likviditet, skapa en massa olika kort så att du kan ha stenkoll på dina finanser. Men framförallt också, om du ska hålla på med lagerinköp så kan du ta krediter från Juni därifrån. Du kan också ta krediter för marketing spend och så vidare. Det är en fantastisk plattform. Gå in på juni.co, alltså juni.co. Jag vill också tacka Mikaela Dor som klipper podden. Glöm inte att prenumerera i både poddapparna men också på YouTube. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Snyggt.
Ni måste säga hej nu.
Hej!
Stort tack.